Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Ja, då var vi tillbaks med ett nytt hockeyavsnitt. Vi släppte ju en podd häromdagen med KG Stoppel, som en intervju som Farid gjorde. Men i sedvanlig ordning ska jag och Jonas fortsätta bryta ner lite matcher vi har spelat, lite nyheter som har hänt och ja, vad vi tycker om vardagen i Djurgården Hockey helt enkelt. Så att, ja, nu, sen vi spelade in sist så har vi spelat 3 matcher. Det är Modo hemma, Antuna borta och Kristianstad borta, och en helt okej poängskörd de här matcherna får man väl säga. Men ja, vi ska väl bryta lite mer i detalj vad vi tycker om dem. Och Jonas är med mig som vanligt, eller?
Ja, jag är med dig som vanligt.
Bra.
Fint att du var tvungen att fråga, eller? Ja. Om jag hade gått iväg någonstans.
Ja, men det är ju vissa poddar som kör ensam oss där ibland.
Ja.
Då tycker man att det är kanske poddformatet är lite onödigt.
Precis. Ja, nej, det ja, alltså poängskörden de här 3 matcherna är väl egentligen, jag tror inte att det är så många som är supernöjda med det. 4 poäng på,
nej, det är precis sant.
3 matcher. Ja. Det är nog lite halvknackigt om man får säga så. Men vi kommer komma in på det lite mer sen. Jag är väl inte så där avgrunds eller vad man ska säga helvetes lack över hur spelet har varit dock, som många andra har varit, utan jag är inte tokpositiv, men det har sett ett sämre Djurgården den här säsongen i alla fall. Så är det.
Ja, det kommer väl in på lite mer, men nu är väl det är fortfarande inte på en nivå där vi vill att det ska vara långt ifrån, men man
så
får ju
absolut
anpassa förväntningarna lite efter hur det har sett ut tidigare. Och då börjar vi väl det ser ju bättre ut nu än gjorde i början. Sen vad det beror på, är det för att vi har nu fått in lite fler klassspelare i Klasen, Elliot och så vidare, eller ja, börjar vi få rätt sida på sakerna? Det är ju en diskussion man kan ta. Och, men vi började ju med att möta Modo i en seriefinal då, inför ett utsålt Hovet, och där känner man ju direkt att nu får vi en värdemätare, kan man lugnt säga. Ja, hur tycker du att vi stod upp mot seriegiganten?
Ja, precis. Seriegiganten, ja. Alltså, Hockey Sverige överlag tog emot den här matchen väldigt väl. De tyckte att den var otroligt underhållande med 11 mål och faktiskt en motståndarklagg som det såg ut, som försökte bita ifrån lite grann i alla fall. Det gör ju sitt i en hockeylada liksom. Men jag tycker väl att vi kanske var lite bättre än hur diskursen har varit. Det finns ju dock ett antal negativa saker såklart. Vi släpper in 6 mål. Och det är ju vi har lite svårt att hantera deras första kedja. Det är ju en, alltså den formationen med Riley Woods, Josh Dickinson och Ågard, de har ju faktiskt lekstuga mot Djurgården. Och nästan allting bra Modo gör, det gör ju de när den formationen är på isen. Och det var till och med så pass, alltså de gör ju alla målen till att börja med. Men även när man tittar lite grann bara på så här Corsi-siffror och ser var någonstans på isen vi har befunnit oss, om vi har befunnit oss i offensiv zon eller defensiv zon, så är det så tydligt att när deras kedja var inne på isen så spelade de i snitt ungefär 70%, alltså 70% av avsluten som avlossades när de var på isen, det var mot vårat mål. Men sen så fort någon annan utav deras kedja var inne, då var det inte riktigt lika stor skillnad åt andra hållet, det var det inte. Men då spelade vi ganska tydligt plus faktiskt på Modo i 5-5. Och här kommer ju skillnaden då. De utnyttjar det här mycket, mycket, mycket bättre än vad vi gjorde. De var ju sylvassa faktiskt.
För känslan var ju att Modo var rätt starka i två perioder och vi inte riktigt hängde med. Men du menar att det var egentligen bara när deras första line var inne som det var så, eller?
Så uppfattar jag faktiskt. Sen vill inte jag vara den som kommer och säger att de är ingenting utan sin första kedja och så vidare, eller de är ingenting utan sin målvakt och sånt där, för så funkar det ju inte riktigt. Men vi var ju inte tillräckligt bra på att hantera den spetsen som de ställde upp med i den matchen.
Ja. Vi får lite problem tidigt också i och med att Alexander Ytterell verkar paja knät. Han ska ju vara borta ett tag också, framåt december ser det ut som, så att, eller slutet på december tror jag KG sa, så att han kliver av där, så får vi lite problem, för det är också så att Johan Alm kommer inte till spel den matchen heller, så då är vi ju två ordinarie backar kort helt plötsligt. Så att då, och vi gick in i den matchen med Killing och Elliot ihop, men ja, då får ju Hedström kliva upp och spela med Arneson helt enkelt, för att vi vill behålla Karlsson och Delius ihop också, antar jag. Och där får vi lite problem, kan man säga. Inte för att det är något fel på de 6 backarna, men det märks att Arneson verkligen är, det känns som det är den backen vi har som påverkas mest av vem han spelar med. Får han ett perfekt komplement, då är det i princip ett toppbackpar liksom, Arneson och Ytterell. Men när han spelar med Hedström, så då har vi problem när de är inne. Och det led vi lite av matchen igenom, tyckte jag.
Ja, alltså, jag håller med. Någonting
har
som...
Ju, Karlsson och Delius är också problem i andra perioden framförallt. Inte så mycket i tredje, men det blev lite skevt där. Alltså, det är klart att vi ska hantera att tappa två backar sådär, men när det sker en innan matchen och sen en direkt i inledningen av matchen, det blir lite stökigt då.
Ja, det blir lite silver lining över det hela då. Och det här var ju också någonting Modo gjorde väldigt bra, och då i synnerhet den här första formationen då. Det var ju det att det kändes som att de läste våra uppspel eller våra försök till att spela oss ur situationer i egen zon ganska så ofta. De låste fast oss väldigt, väldigt bra, tyvärr. Och där hade ju då, du var inne på det, Odelius och Kevin Karlsson hade faktiskt en hel del problem i andra, i synnerhet i början på andra. Där det blev kaos gång på gång faktiskt.
Men vi har ju dock lite, vad ska jag säga, lite flyt med utdelningen ändå. Alltså, vi kom ju upp till 2-0 direkt, så tappar vi till 2-2. Modo känns starka, så får vi billigt 3-2 mål och sen Stefan Elliot gör sitt första av Djurgården, och då har vi 4-2 igen, men lyckas tappa en 2-0 ledning, eller 2-målsledning igen. Och sen så, i början på tredje, så gör vi återigen, tar vi ledningen på första skottet i perioden, och eller ja, returen då på Liskott. Men där och då så tycker jag ändå att när vi har tagit, när vi gjort 5-4 målet, då spelade vi riktigt bra tredje perioden ut egentligen. Alla de tidigare gångerna när vi hade 2-0 och 4-2, då pressade ju Modo på och det kändes som att den här ledningen är inte säker. Men när vi bara ledde med ett mål i tredje, då tycker jag faktiskt att vi spelar bra i den perioden. Och det känns som att vi lyckas, nej men vi får inget tryck på oss. Och sen så gör ju tyvärr Modo kvitteringen på ja, sitt första skott egentligen, eller ja, första målchans i perioden. Och tar det till förlängning då. Så där och då kändes det väl lite så här, ja, kryss efter 60 var väl ganska rättvis, men vi skulle kanske inte haft ledningen i början på tredje igen, om man säger så, men så som vi spelade i tredje så tycker jag att vi ändå förtjänade att försvara den klockan ut. Så att det blev lite, allt jämnar väl ut sig lite i slutändan, men du gillar väl också hur vi agerar i tredje perioden, eller?
Ja, det gör jag. Det, då tycker jag precis som du säger, då klarade vi av att spela på ledning på ett sätt som jag inte alltid har klarat av så speciellt bra. Vi kommer ju komma in på två andra matcher här nu snart också, men nej, det, då kändes det inte rättvist när de gjorde 5-5. Sen såklart backar man tillbaka lite grann och tittar på hur hela matchen såg ut, så hade vi ju bra mycket större problem med deras spel än vad de hade med vårat spel sett över 65 minuter eller 64, minns inte exakt när de gjorde sitt mål i övertiden, men i tredje där så, ja, det var lite surt faktiskt, för att jag skickade ut någon tweet innan där att den här formationen som de stuvar ju om en del i tredje och sätter ihop bland annat Rensfeldt, Liss och Norman, den tyckte jag såg väldigt fin ut, och ja, skrev jag ju det att den här känns riktigt tung, det ser bra ut, och det tog det ungefär en minut efter jag hade skrivit det, så blev det ju, då kom ju 5-5 som en liten kalldusch faktiskt.
Sen är ju lite, förlängningen är ju, vad ska man säga, det är jättenära att vi avgör precis för att de avgör, och det spelar 3-3, det är väldigt lätt att tillfälligheter avgör så att säga. Det kan absolut vara en skicklig aktion som avgör 3-3, men det kan också vara en ren tillfällighet där du, ja, vi har ju jättenära att göra mål och så blir det en spelvändning och de kommer 2-1 och gör mål liksom. Det, och jag tycker, ja.
Klasen har ju läget där innan som du är inne på, och det är ju normalt sett så lyfter han den där bara över benskyddet och får antagligen inte träff på den eller hinner inte riktigt uppfatta att han går ner i spagatkeepen. Alltså det är ju, jag tror att det är mål 9 av 10 annars om Claesson får snarlik chans. Och sen vänder det då, såklart. Och då, ja.
Vi nämnde ju Modos första kedja, hur dominanta de var. Tyvärr så för vår del så var det ju vår första kedja som var vår svagaste den här matchen. Med just Claessons, ja, kedja. Han spelade ju mest av alla, men vi skakade till och med om i tredje för att få effekt. Och det fick vi ju då lite grann, men man vill ju att vår toppkedja, om vi nu kan säga att vi har en sån, vi har liksom 3,5 första kedja med Håkan som ska mått, men man vill ju ändå att Claesson-kedjan, nu när han spelade med Kryger också, den ska vara vår bästa. Liksom. Framförallt när vi går upp mot ett Modo.
Ja, nej, men, alltså...
Så var det inte den dagen.
Nej, de var ganska osynliga faktiskt. Det var de.
Men, ja... Jag skrev efter matchen att jag bryr mig inte jättemycket om vi liksom inte får med oss extra poängen i omgång 17. Jag oroar mig fortfarande över att vi har så långt kvar spelmässigt när det har gått 17 omgångar snarare. Men visst, det är väl en match där Modo är bättre i 45 av 63 minuter typ. Och det är ju inte bra. Framförallt så, trots att han släpper in 6 mål i Lindbom, så fortsätter syndromet av att vi släpper till så oerhört många farliga chanser just. Alltså det är väldigt mycket liksom slot chances och rush chances, och det är högkvalitativa målchanser som vi ger upp i större utsträckning än vad man vill. Lämnar ju den här matchen med liksom Lindbom får ganska gott betyg trots att han släpper in 6 puckar.
Han blir utnämnd till Djurgårdens bästa spelare också, matchens lirare.
Ja, det säger tyvärr en del.
faktiskt. Jag har släppt in 6 kassar.
Men ja, Modo-matchen, något mer du vill säga när vi går vidare om den?
Nej, eller ja, jag skulle kunna nämna en grej faktiskt. Och ja, för er som har hunnit lyssnat på intervjun med KG som Farid gjorde för inte så länge sedan, så nämner de bland annat en sån här, alltså sådana saker som lite disciplin. Disciplin i olika, när det gäller olika saker, kan vara utvisningar och byten bland annat. Och just det här med byterna tänkte jag på, för att vi släpper in 2 kassar mot Modo som är direkt orsak är dåliga byten. Och det är delvis när de får ett friläge och gör 4-4, tror jag. Då är det Elliot som tar ett byte. Nu kan man för sig inte klandra honom allt för mycket, för att jag tror att Tim Söderlund som kliver in över, han kliver in över blå, då tar Elliot bytet. Men så tappar han den pucken. Jag vet inte om han blir avbrottad pucken eller om han gör ett, försöker droppa pucken till någon som inte finns. Och så vänder ju då, och då har ju Elliot har ju precis typ klivit över sargkanten. Och jag vet att det är ett byte till också som ställer till det. Nu har jag faktiskt glömt bort exakt vilket det var, men jag har tänkt på det flera gånger, och vi har ju varit inne på det gällande till exempel att det är vissa som tar liksom lite väl över långa byten. Jag menar, Olle List har ett antal långa byten som jag reagerar på flera gånger, att man coachar in Chilling väldigt mycket också. Alltså att de kan vara inne i 40 sekunder och sen så blir det ett avbrott i spelet och det blir tekning och sen så in och kör en minut till på en gång. Det är lite sådana grejer. Så att jag kände igen mig lite grann där. Jag kände igen resonemanget till hur jag har tänkt också och reagerat på att jag tycker att det ibland är lite märkliga byten och lite långa byten. Där kan man ju ta en sån som Marcus Kryger. Alltså han tar ju byten minsta, alltså han kan ju spela 15 sekunder så tar han ett byte om han tycker att det är läge. Det måste vara rena drömmen att vara center efter honom, för man får komma in så jävla tidigt hela tiden.
Det där kommer jag ihåg någon gång under Tony Sabel-eran i Hockeyallsvenskan, att vi kunde ju spela ett boxplay, starta ett boxplay, spela liksom 30 sekunder och så blir det spela brott. Och så behöll vi samma gubba på isen till nästa tek.
Det är ju
jättekonstigt. För man kan ju då efter nästa tek fastna i zon liksom en minut. Då är det ju bra att man inte haft 30 sekunder i benen innan. Liksom.
Ja, men precis.
Så att, ja, och med tanke på att vi har så oerhörd bredd så borde vi kunna rulla lite bättre och det känns inte som att liksom, det är väl en juniorgrej det här att liksom ta långa byten.
Ja,
ska det ske på seniornivå att man folk dröjer kvar så där och inte låtsas inte höra att aha, var det byte? Nej, sorry, hörde inte.
Ah, sorry, det blev precis, det blev en vända till. Jag tror att ja. Nej, jag vet, det låter ju inte så jävla bra när man pratar om det, typ att man insinuerar att Olle Liss skulle vara direkt oprofessionell och junnig typ liksom så, men det handlar ju såklart om vilken sida man spelar på, det är ju tillfälligheter och hela den biten och, men ja, det är ändå några grejer man har reagerat på. Det är klart att det påverkar, som KG är inne på i intervjun också, det är klart att det påverkar om man har 30 sekunder extra i benen, då kommer det något misstag man kanske inte hade gjort annars. Så att, ja, eller en utvisning eller dylikt, så att det...
Off to Almtuna we go då.
Yes.
Ytterell kom inte till spel, även Linus Klasen stod över den här matchen och Alm är tillbaka, och vi ruskade om lite i kedjorna i tredje perioden mot Modo, och det är de vi väljer att behålla här i Almtuna, och sen så splittade vi även på Arneson Hedström som inte funkade bra mot Modo. Satte då Elliot med Arneson och Killing med Hedström. Och Falk fick byta om igen första gången på ett tag. Vad tycker vi här då? Vi går ju upp till 2-0 och har 2-0 efter 2 perioder. Jag tyckte väl, min känsla då var att matchen inte var särskilt liksom välspelad, men efter 40 minuter har vi vi har ju skickligare spelare än dem på varenda position, så att det är fortfarande ganska rimligt att vi har 2-0 efter 40 minuter, men jag tycker väl inte att vi förtjänar mer än så, utan vi har ett litet spelövertag och sen skickligare spelare när pucken ska in liksom, och 2-0 inför tredje är ganska rimligt. Men där skrev du först till mig att du tyckte att vi skulle haft en ganska stor ledning efter två perioder, ja. Men efter att ha sett om matchen så är du mer inne på mitt spår, eller?
Ja, jag pudlar ganska rejält. När jag såg matchen live så tittade jag på min telefon. Och då blir det ju lätt så att något annat dyker upp och så ser man inte exakt helheten. Men det jag tyckte jag såg dock, och det vidhåller jag även efter att jag har gått igenom matchen en andra gång. Och det är det att vi var mycket konsekventa kring egen blå i synnerhet. Men även i våra övergångar mellan blå till blå, eller vad man ska säga. För att vi kom in lätt i Almtuna zon, vi stoppade upp dem utan problem. Det som jag upptäckte när jag tittade sen igen, det är ju det att vi skapar ju väldigt lite, och anledningen till att vi skapar ganska lite tror jag att vi tog inte så mycket risker i vårt anfallsspel. Alltså vi vände inte pucken speciellt ofta, alltså från öst till väst till exempel när vi låg i deras zon. Alltså vi försökte inte på så överdrivet mycket genomskärare från sarghörn upp till bortre back eller något dylikt för att öppna upp Almtuna, utan de kunde stå ganska kompakt hela tiden, och vi har faktiskt väldigt lite chanser efter två perioder, så att där fick jag ju pudla ganska rejält. Det var målsnålt i två perioder, men vi hade bra kontroll. Jag tyckte strukturen ändå var ganska bra. Jag tyckte att vi släpper inte till någonting nästan alls. De har ett skott på mål tror jag, ett eller två skott på mål i första perioden, och det var inga vidare avslut heller, så att det säger ganska
mycket. Just det, vi har 7-1 i första perioden i skott.
Ja, men de missade ett skott i officiella. En styrning. Men då fick jag väl lite sämre känsla kring de två perioderna.
Ja, vad är det som händer då i tredje som gör att vi tappar en 2-0-ledning mot ett Almtuna?
Ja, alltså Lindbom gör väl första tavlan i år, kan jag väl tycka. För det är ju, den kanske styrs på Killings blad lite grann, så ställer hon, jag vet inte.
Knappt spelar någon roll.
Nej, det ska inte spela
väldigt länge och ska bara fånga den i plocken och den...
Ja.
Hål i plocken, ja, går in liksom.
Ja. Nej, det finns ingen ursäkt där egentligen. Det är en ren tavla, och det är väl, här är ju problemet hur vi agerar på, eller hur vi reagerar på det här. Alltså vi blir ängsliga direkt och tappar matchen i 5 minuter. Och det är väl ett strukturproblem. Alltså att vi inte riktigt, att vi tänker lite för mycket ute på isen när vi spelar. Vi faller liksom inte tillbaka på något ryggmärgsbeteende. Så att Almtuna får ju komma in i matchen och sen även sätta 2-2 i numerärt överläge på oss.
Det är ju lite, det är också intressant att liksom 2-2 pucken kommer i powerplay. För vi kommer in på Kristianstad-matchen sen också, men vårt boxplay har ju inte varit lika stabil på sistone. Om det nu var särskilt stabilt i början, jag vet inte om det var det. Det var ju mer att Lindbom alltid var så jäkla bra.
Lindbom var bra och vi hade lite backar som ställde sig i vägen ett par gånger.
Ja, sen vi spelade ju mer tungt på Kryger, Norman. Ja. Och alltså, det gör vi inte längre.
Inte i samma utsträckning, nej.
Nej. Och det är väl klart att det har en effekt om liksom... Jag tycker om Emil Berglund och sådär, men det är klart att om han tar boxplayminuter istället för Marcus Kryger så kommer det få liksom en effekt. Så är det ju, så att säga.
Jag tror... Ja, förlåt. Fortsätt.
Nej, jag hade inget mer att säga.
Nej, jag tror vi har saknat Rensfält lite grann också där i boxplay. För att han har inte gått in och avlastat i den utsträckning som han annars har gjort. Han har ju spelat ganska mycket boxplay annars. Så det... Sen... Ja, gällande tredje perioden där mot Almtuna tycker jag också att det som är bra är att vi faktiskt lyfter oss och ska nog vinna den matchen efter att de har gjort 2-2, alltså ta 3 poäng, för att då kommer vi tillbaka lite grann till hur det var första perioden och stora delar av andra perioden, att vi stänger ner Almtuna fullständigt och vi ska ha faktiskt ett par riktigt vassa chanser. Alltså Tim Södlund har en fullständigt öppen kasse att pricka in pucken på. Han står, det är knappt en meter från mål han står när Brodin slår den från sarghörnet rakt in till honom ren, men han missar målet. Men vi har fler antal chanser där, så att det är positivt ändå att vi lyfter ändå spelet efter att vi har blivit, ja, hamnat i någon form av chock, septisk chock i egen zon eller över hela banan.
Och vad händer i 3-3?
Ja, jag vet inte. De drar
är det en dålig, dålig 3-3 av oss? Det var ganska ovanligt att se Läckermäki in i 3-3.
Ja, det var det faktiskt. Han brukar
på
inte.
Målet. För han, vi spelade ju mot Modo i matchen innan och då spelade vi 3-3 och då gick vi tungt på våra, ja, bästa spel, så att säga. Läckermäki är ju bra, men han är en av de vi använder minst. Han får ju minst, en av de som får absolut minst speltid av alla. Men man kanske kände att han var het eller någonting i matchen. Jag vet inte, ja. Men... ja, det är ju Östlund, Läckermäki och Delius inne när det avgörs bakåt. Hertzberg drar ju bort Odelius rejält och sätter friläget mot Lindbom. Tycker du om Odelius försvarsspel på det målet? Eller är det en bra aktion av Hertzberg?
Det är nog ganska mycket en bra aktion av Hertzberg. Jag har faktiskt inte sett det målet igen. Jag såg det live på telefon då, så att jag vill nog inte riktigt uttala mig där, annat än jag minns att jag tyckte att det var en bra aktion utav Almtuna-spelaren. Jag uppfattade inte att det var Hertzberg.
Inga kommentarer alltså.
Herregud. Ja, men det får faktiskt bli så, för att jag kan inte sitta och säga typ att nej, men det var dåligt av Odelius, han låg för mycket på ena skridskon.
Ja, han fick lite skit där, och jag säger, ja, det var väl inte bra försvarsspel, men det är också en väldigt bra aktion av Hertzberg. Men jag fick en fråga, hade du varit lika förlåtande om det var en Johan Alm eller någonting? Och då ska vi ärligt säga att ja, det tror jag inte. För jag förväntar mig mer av Johan Alm i ett spel en mot en utan puck. Alltså det skulle ju vara hans edge.
Mm.
Skulle han bli bortgjort på det sättet, då skulle jag vara mer besviken på honom än vad jag är på en Odelius som styrker i andra delar av spel främst. Så känner jag väl kring den diskussionen. Det är ju många som har varit kritiska mot att vi har varit kritiska mot vissa spelare, som exempelvis han då. Då tycker jag inte att vi har varit det så mycket på sistone, men...
Alltså gällande Alm, han har väl fått lite upprättelse även av oss, tycker jag. Ändå. Alltså,
ja. Det hyllan till skyarna.
Ja, precis.
Ja. Kristianstad då, som vi spelade mot igår när vi spelade in det här. Återigen ingen Glasen, Ytterell eller Alm då som kommer till spel, så att samma lag som senast. Och vad har vi att säga om den här matchen då?
Alltså på ett sätt så påminner det väl lite grann om Almtuna, för jag tycker att vi är bra i nästan hela matchen i 5-5. Faller tillbaka lite grann, men å andra sidan så, alltså, vi spelar så mycket boxplay och det vore konstigt om vi inte får några reaktioner även på 5-5-spelet på att vi får så mycket boxplay mot oss. Så att jag är ganska nöjd med Kristianstad, förutom det faktum att vi än en gång tappar ett tvåmåls överläge, eller tvåmålsledning heter det. Det är såklart att det är inte bra.
Alltså 2-2 över 60 är väl ganska rimligt, får man väl säga, men det är en svaghet att inte kunna liksom, för när Marcus Kryger gör 2-0 i början på tredje, då borde det kunna bli en annan match därifrån, att man liksom okej, nu går vi in, nu tar vi den här approachen och liksom stänger ner det här bara, eller alltså någonting, man borde kunna hantera 2-0 med, de reduceringen kommer ju med 10 minuter kvar, så då tänker man att vi borde kunna klara av det. Men ja, sen så får de ju det där powerplayet när det står 2-1 och pass, sidled, överflyttning för Lindbom och skottet går igen. Och så, jag tycker inte att Lindbom är svag här eller mot Almtuna, men hade han varit i den formen han är för en månad sedan, då ser han nog på egen hand till att det blir en trea mot Almtuna och en trea mot Kristianstad där. Så att Jag tycker väl att vi som lag har höjt vår nivå spelmässigt lite grann. Men målvaktsspelet har gått ner sig någon nivå. Och ja, det jämnar väl ut sig lite. Men...
Och då har målvaktsspelet gått ner från en väldigt, 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 väldigt hög nivå, ska tilläggas också. Alltså det,
ja.
Det är ju...
Ja, men det var en omänsklig nivå.
Ja, det var en omänsklig nivå faktiskt.
Den kan vi inte förvänta oss. Liksom.
Nej.
Den här matchen så han släpper in två puckar av 33 liksom, och sen räddar alla straffar de har. Eller inte alla, en släppa in. Men ja, alltså det han var i början, det går inte att förvänta sig det. Jag trodde väl att Galaida kanske skulle stå den här mot Kristianstad när Lindbom släpper tre där mot Antunan på i tredje och i förlängningen. Mm. Men de verkar väl gå väldigt hårt på Lindbom som etta här, och det, jag vet inte, vi var inne i början på att vi ville.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Titta mer istället på dem, men sen fick man väl lite mer förståelse för att man måste ride the hot hand när Lindbom var så otroligt bra som han var, men jag vet inte, jag tycker fortfarande att Galaida borde kunna stå någon match fler än han har fått. Nu känns det som att skulle han få en match nu, då måste han typ göra en bra insats, annars blir det inte spela på en månad igen eller någonting.
Alltså, nej, precis.
Och ja, Koga har väl mer än bekräftat att Svedberg kommer ju skriva på den dagen Lindbom drar på JVM, och då blir det intressant att se om Svedberg skriver på ett avtal säsongen ut eller om han skriver ett avtal på en månad. För jag tycker väl inte riktigt att... Det är klart att Svedberg känns mer Djurgården, och perfekt värld så hade man väl haft Lindbom och Svedberg från början utan Svedbergs skada, men jag tyckte det var ganska trist om vi liksom fick skeppa iväg Alaida i januari utan att ens liksom ha knappt ha testat honom, och bara det vi lilla sett har ändå varit bra. När han hade, alltså han är så otroligt intressant, otroligt bra statistik från sin karriär tidigare, så det känns som, ja, long rant om Galaida här, men jag hoppas det är han som verkligen får köra när Lindbom drar på JVM, och att det inte blir Svedberg liksom som ska slänga sig in kall.
Ja, jag håller med. Alltså jag vill se mer utav honom. Jag har inte sett någonting som har gjort mig tveksam där eller orolig eller någonting. Något sånt överhuvudtaget.
Mm.
Så att, ja.
Någon annan grej då som jag tänkt på de här matcherna. Jag vill ändå påstå att Schilling har ju, om han var ett problem första, ja, vad ska man säga, 9 matcherna han gjorde, hur många han gjort nu, jag vet inte, så tycker jag väl ändå att han senaste 4-5 har varit helt okej. Okay. Alltså han har inte varit ett uppenbart problem. Han har inte varit, fan, idag är den sämsta backen igen som det var tidigare. Utan att han, vi förväntade oss ju fortfarande att han skulle vara en dominant spelare på den här nivån. Och det har ju inte varit i någon match. Men jag tycker att han mer, Ja, han börjar, det börjar komma upp i lite nivå där ändå.
Ja, jag håller med. Backparet, alltså när han har tussats ihop med Ludvig Hedström. De har ju sett ganska, ja men, sett ganska bra ut faktiskt. Alltså de har fungerat på ett väldigt vettigt sätt. Jag tycker att de har ju nästan varit bästa. Upp och tangera med Kevin Karlsson och Odelius. Och då ska vi tillägga här nu så att vi inte fullständigt beskyllda för att vi är Odelius och Karlsson kramade helt och hållet. De var faktiskt inte outstanding i hela matchen mot Modo till exempel. Då hade de en hel del problem, i synnerhet där i andra. Men
är du förvånad att Hedström nu mot Kristianstad till exempel spelar mycket mer än både Karlsson och Odelius? Eller blir det så i och med att han spelar ihop med Killing bara helt enkelt?
Ja, precis. Jag tror att det blir lite grann så att han spelar med Killing så. För att de gör ju gärna så att de ligger kvar ett överångt byte emellanåt. Har de varit inne i 20 sekunder och då tar man inte och bara tar ett byte och skiftar det backparet om det är Killing som har varit inne eller Elliot som har varit inne, utan då får de ligga kvar även över den kommande teckningen, så då blir bytet 1:20 istället för 20 sekunder. Så att nej, jag är inte speciellt förvånad över det faktiskt.
Marcus Kriger har gjort poäng i 7 raka matcher.
Ja.
Börjar vi få in den gamla Kriger nu? Junior Kriger. Som jag trodde skulle vara åka till NHL och peta Patrick Kane på half-wallen i Chicago's powerplay, men så blev det inte.
Nej, så blev det inte.
Krigen som är tillbaka nu, eller?
Ja, jag tror det. Men å andra sidan så jag tror inte att han kommer väl ligga på det där 0,7 poäng per match eller något dylikt. Och det är ju skitbra. Men han... Det spelar ju in det här också att han tar så jävla korta byten hela tiden. Alltså han tar ju ett väldigt stort ansvar på så sätt. Han spelar ju i de fallen lite mindre än andra. Alltså är det dumpats en puck in i zon.
Den totala istiden är ju fortfarande...
Ja, han spelar ju skitmycket fortfarande. Ja, så är det ju. Men alltså dumpas det in en puck. Har han varit inne i 20 sekunder och en puck dumpas in, då tar han byten 9 gånger av 10. Alltså så ser det ut hela tiden när jag tittar på matcherna igen, så är det alltid så. Då är det Rensfeldt som kommer in efteråt, eller om det har varit Norman som har varit center efteråt, eller ibland så kan det vara Östlund om de har kastat om lite grann i tågordningen. Men det är klart att det påverkar, för då försvinner ju en eventuell istid in i offensiv zon. Så att alltså han har ju, det finns ju otroligt mycket hockeyhjärna där, och både klubbteknik och hela paketet, så att jag är inte förvånad att han går in i en liten poängstreak så här som man gör. Men jag har inte förväntat mig en 50-60 poäng där. Så.
Mm. Något annat senaste matcherna vad gäller form och sådär. Juniorkedjans framfart har väl avtagit lite grann, får man väl säga. Man vill ju fortfarande ha mer av Lekkerimäki. Alltså. Börjar man bli lite så här, inte orolig, men otålig där kanske. Att... kom igen nu. Visst, han spelar ju inte mycket. Han får inte jättemycket istid, men han får fortfarande spela i andra powerplayet och sådär. Och i den här takten blir det 3 mål på hela säsongen. Det är ju under förväntan.
Ja, det är definitivt under förväntan. Jag trodde nog att vi skulle kunna få en 15 mål därifrån, och det kan vi nog få, för att sett till hur mycket han har spelat eller hur lite han har spelat och hur mycket chanser han ändå varit inblandad i och själv skjutit, men även spelat fram. Han har till exempel en jättefin framspelning till Liam Ögren i tredje perioden mot Almtuna som friställer honom helt framför kassen. Så har det inte blivit, han har inte fått ut någonting i poäng. Där känns det som att det finns mycket mer utav. Men jag tror att det kan nog komma om man inte tappar tron helt och hållet på honom. Men ja, nej, det är under förväntan definitivt hans poängproduktion. Så är det.
Nu när du har sett Stefan Elliott en lite större period sedan han kom in, där är man väl ganska trygg att det kommer vara en allsvensk toppback.
Ja, det är inga
i alla zoner också.
Ja, i alla zoner. Han är rejäl pass, verkar ha ett bra avslut. Tar ganska ofta bra beslut också, så att han har förtjänat det förtroendet han har fått, utan tvekan.
Överlag så är det ju väldigt vi har varit kritiska mot spelet större del av säsongen, och vad jag hörde så hade vi väl inför igår 11 av 18 matcher där vi har torskat expected goals-matchen i spel 5 mot 5. Det är ju liksom, det är ju under all kritik. Liksom. Men,
ja, det är det
verkligen. Det är väl en siffra som man strävar efter att ha över hela säsongen typ, snarare med det här laget. Inte efter en tredjedel av säsongen. 11 matcher där vi är sämre i 5 mot 5. Enligt den statistiska variabeln såklart. Men vad det gäller liksom lagbygget, det är väl knappt den enda spelare som det positiva med säsongen hittills, det är ju hur rätt vi har träffat på så många värvningar. Alltså målvaktssidan känns hur trygg som helst. Backsidan, alltså den enda spelaren i hela truppen som inte har levt upp till förväntan är ju Cameron Schilling hittills.
Ja.
Och alla andra spelare är ju på en nivå som är, alltså rent individuellt, enligt förväntan eller över förväntan. Eller är det någon annan du skulle känna dig lite under förväntan? Är det liksom, vissa skulle väl säga 3 mål, 3 assist från John Norman på 19 matcher är ju inte kanske vad vissa trodde, men, och vi har väl nämnt att han har aldrig gjort särskilt mycket poäng, men visst, nej, man kanske förväntar sig 30 poäng av honom i Allsvenskan snarare än att han ska landa kring vad han är på väg mot nu. Låga 20 liksom.
Ja, eller? Precis. Ja. Nej, alltså det är kanske det. Han har ändå spelat powerplay också. Han spelar i bra omgivning. Så att, ja, visst hade det kunnat varit ett par poäng där tidigare. Jag har inte så bra koll på hans chansskapande heller riktigt sådär. Alltså hur han skjuter och hur han passar fram.
Det är ofta jag tänker på honom dock, alltså att han tar smarta beslut eller att han lyckas fånga ner någon puck som slås i knähöjd över zonen som ska förväntas gå förbi honom. Eller sådär. Det märks att det är en skicklig hockeyspelare. Kan man säga.
Väldigt, väldigt låg felprocent i det han gör. Absolut.
Nu mot Kristianstad senast, det märks ju vilka det är som det lutas mot. Nu när inte Klasen var med. Så här, Olle Liss spelar 5:e mest av alla forwards på 16 minuter. Och sen så spelar 4 forwards över 21 minuter. Alltså 5 minuter mer än resten. Och det är ju Brodin, Norman, Kryger, Rensfeldt.
Ja.
Och det är ju såklart de spelarna man lutar sig mot. Det är inte konstigt.
Det är positivt också att de har ju, det är ju de som har klivit fram nu dessutom med poäng. Och
ja, de är ju våra bästa. Alltså, så här, ja. De som förväntas vara bäst i laget är bäst i laget.
Alltså
undantaget Schilling som vi har varit inne på. Men annars så är det ju så.
Jag slog som en sak alltså i Kristianstad och sen straffläggningen där. Jag vet inte om det är min straffläggningen som vi hade mot Almtuna första bortamatchen mot dem. Där såg det ju så extremt avslaget ut. Ungefär som att, vad fan har nu kan vi bli klara med det här liksom, alltså riktigt lama straffar. Här var det ju straffar som det var ju klockrent rakt igenom. Nu missas ju en straff i och för sig då, men det var riktigt, nej det gjorde det inte alls det förresten. Eller jag kommer inte ihåg. Jag vet i alla fall Rensfeldt satte första mellan benen väldigt väldigt snyggt och sen så var det ju ingen snack där. Liss klev in.
Så missade Kryger.
Kryger missade, så var det, just det. Ja, så var det. Men det var liksom, det var resolut, ordentligt. Inget fjös. Så, och det var...
Rensfeldt fick ju lite skit när han brände någon straff i början på säsongen. Så där. Hur kan ni slänga fram Rensfeldt? Men han har ju visat sig vara vår bästa straffskytt, typ.
Ja, det var mot Almtuna, tror jag. Jag tror att det var då han fick skit, för då la han en riktig skitstraff.
Men han missade väl den i ordinarie tid också mot Kristianstad hemma där, tror jag. Vill jag minnas.
Innan... Ja, det kanske han gjorde.
Galaida gör den där halvtabben och vi tappar matchen där liksom.
Ja, just det. Ja, just det. Så Liam Ögren blir neddragen i alla fall. Ja, skitsamma. Ja.
Ja, det där är alltid känns så där att när det gnälls på straffskyttarna, och det är jävligt lätt att göra när man inte vinner straffläggning. Det är bara då det gnälls liksom. Jag har inte så mycket liksom att tycka till om där, känner jag, för att man får ju inte se alla, så man vet ju inte vem man själv tycker är bäst. Och de övar ju straffar på träning. Så jag förutsätter väl att de slänger fram någon av de 5-6 som är bäst helt enkelt. Alltså, där är jag så här, där litar jag ganska hårt på att de... Alltså, då kändes det väl konstigt med Rensfeldt, men ja, då är väl uppenbarligen han en av de bättre på det i laget.
Ja, precis.
Det är, så är det väl då.
Jag vill inte konstigt än så.
Lite nyhet i veckan här. Vi förlängde kontraktet med Victor Nilsson med... han hade ju den här säsongen ut, men han fann 2 år extra då, så att han har kontrakt till 2025. Den 20-åriga grabben från Nynäshamn. Eller Vändelsö står det som birthplace på honom. Men ja, hur känner vi kring förlängningen med Victor Nilsson då? Internt så är han tydligen väldigt alltså väldigt uppskattad vad det verkar. Och för min del är han ganska anonym så där. Han har ju varit en av de positiva överraskningarna på säsongen. I och med att han man visste inte alls vad man skulle förvänta sig. Alltså han gjorde stack inte ut särskilt mycket i juniorerna i fjol eller året innan dess var han utlånad lite och ett. Han gjorde inte en enda poäng där på 6 matcher. Men han har ändå visat sig hålla i Hockeyallsvenskan som en utfyllnad spelare. Så att jag har varit nöjd med honom så, men hur kände du kring förlängningen?
Det här är ju så det är ju så svårt att veta för att man inte vet hur förlängning eller hur diskussionen har gått till, hur kontraktet ser ut och så vidare och så vidare.
Allt handlar vidare om hur mycket kostar han.
Ja, det är ju där det allt som oftast landar. Eller det där det all, ja precis nu. Jag sa det första gången. Men jag är nog ganska positiv till det ändå. Jag gillar att det är ett litet längre kontrakt, även om 2025 är ganska, alltså det är ganska långt. Det är en förlängning på 2,5 år eller 2,5 säsong. Men
ska fjärde line spelare ha så längre kontrakt?
Ja, det beror ju helt och hållet på som sagt kostnad och vad de bidrar med. Alltså spelmässigt tycker jag att han bidrar faktiskt med en hel del i den rollen han har. Och han får ju även lite tid i boxplayet. Där gör han absolut inte bort sig. Men ja, som du säger, ska fjärde linjen spelare ha så mycket, så långa kontrakt? Det är väl kanske en kantboll på den. Ja, jag tycker att det är lite svårt att bedöma faktiskt, för att man kommer ju in på såna här faktorer som man inte riktigt känner till, alltså hur fungerar han i gruppen, träningskulturen och hela den här biten. Det är ju också en faktor när man vill bygga en grupp på sikt, att man säkrar upp sådana spelare som ser till så att nivån hålls uppe. Så att det är svårbedömt, men jag är nog ganska positiv ändå.
Jag tycker att generellt så har vi lite väl många kontrakt som sträcker sig över kommande år nu.
Man vill ju ha lite manöverutrymme.
Ja, exakt. Man vill ha lite mer flexibilitet som sportchef. Man vill inte ha liksom 3 forwardskontrakt som går ut och 2 backar eller något sådär. Och vi, ja, nu närmar vi oss nästan den nivån då. Jag kan också tycka att argumentet att spelare längre ner i hierarkin bör inte sitta på längre avtal för att man vill att de liksom alltid ska kriga för ett nytt kontrakt på något sätt. För att få det där extra ur dem. Men det beror på hur de är som personer.
Ja, alltså, precis. Jag tänkte lägga till.
Vissa mår bättre i trygghet, vissa behöver morot liksom. Eller en piska, så att säga. Så att det är lite svårt att säga. Men det kändes aningen liksom, inte vet jag, förhastat kanske. Jag såg ingen riktig anledning att klämma ut det här nu. Om man inte känner att han kommer få en mycket större roll sen och kosta mer att förlänga med, typ. Nu får vi se, han kanske får en större roll här när vi tappar en hel kedja till JVM. Då kanske han visar att det finns liksom mer att hämta i en större roll sådär. Men jag tycker att kändes lite kanske förhastad. Så där.
Man vill ju inte vara taskig, men jag har ju svårt att tänka mig att det är någon extrem dragkamp just nu.
Kring
Viktors signatur. Så att det hade nödvändigtvis kanske inte behövt göras nu. Men alltså det är ju åtminstone en signal utåt att man tror väldigt mycket på Victor Nilsson. Alltså man värderar honom väldigt högt. Och då skulle det bli väldigt intressant att se om han levererar på det helt enkelt över tid. Det ska bli spännande. Apropå Victor Nilsson, de har ju bytt plats. Han och Emil Berglund har ju skiftat lite position här nu de senaste matcherna. Där har ju Victor Nilsson har ju inlett som center. Spelat center stora delar av den här säsongen med Emil Berglund på en vinge. Men nu senaste tiden så har de ju faktiskt bytt där och Emil Berglund har centrat och Victor Nilsson har gått som en vinge. Ja, i alla fall sett det ut så, och Emil Berglund har alltid bytt med sin center, alltså han har bytt med ja, med Kriger då, eller med Noestlund. Så att jag förmodar att det, de har bytt. Och det ser så ut i spelet också. Så att, det kanske var så till slut att Emil Berglund fick kliva ner. Eller var det Victor Nilssons tekningsstatistik som gjorde att de fick skifta? Vad tror du?
Jag vet, alltså, vi har ju varit inne på det här. Vem som tekar behöver inte att göra mest placent. Jag hoppas att de inte har resonerat så.
Right. Det var en liten fälla, min fråga.
Ja, det kanske är Honka som beslutade när han kom in som forwardscoach då, att jag tror att det där skiftet skedde någon match innan faktiskt, har jag Emil, jag tycker att det är naturligt, alltså Emil är ju mycket mer naturlig center och Victor Nilsson är mer naturlig ytter, så att jag vet att Emil föredrar att spela vinge, men jag tycker att han hör hemma som center och jag tycker Victor är hemma som vinge. Motiveringen är att Emil är lite liten och blir ganska lätt uppkäkad i vissa side-dueller, samtidigt som hans styrkor är att han läser spelet ganska bra och ja, tycker han passar bättre i mitten av banan. Medan Victor Nilsson, ja, jag har inte märkt att han är något problem som center så, men han är lite mer fysisk edge i sitt spel än Berglund och känns mer naturlig på ytterforsposition helt enkelt. Så att, ja, det hoppas jag att man fortsätter med.
Mm. Ja, nej, jag håller med. Jag var lite nyfiken på det, vad du trodde där, om det hade någonting att göra med Honken eventuellt. Men ja, det är möjligt att det skiftet skedde strax före.
Ja, du har ju lyssnat på intervjun som Farid släppte med KG då. Vad hade du någonting du reagerade på särskilt som KG slängde ur sig?
Alltså det var väl flera bra saker tycker jag. Jag tycker att han nyanserade väldigt väl, KG. Och att han har full insikt i att vissa saker behöver se bättre ut över tid. Man är inte nöjd med allting, men man är ändå, verkar ändå ganska nöjd med gruppen, hur den fungerar på så sätt. Även om man kommenterade lite grann att det finns vissa disciplinära problem då, och det var vi lite inne på förut kring till exempel byten och vissa utvisningar man tar och så. Men en sak som stack ut, och det var mycket för att jag själv är intresserad av statistik och dylikt, och det är den här win factor som de pratade, eller som KG nämnde lite grann, som de använde som någon form av verktyg för att bedöma huruvida prestationerna har varit men där reagerade på att de hade med sådana här saker som täckta skott till exempel. Och det där är ju lite intressant. Nu vet man ju för sig inte hur stor faktor är täckta skott i den här win factor. För den består väl antagligen av många olika faktorer då som samverkar på ett sätt och ska ge någon form av indikator på hur matchen har sett ut.
Jag är glad att de tittar mycket på ingångar och utgångar i zon, att det ska ske kontrollerat. Men jag reagerade också såklart på att skott ska blockas och sådär. Hur ska vi motivera det egentligen så att folk förstår vad vi menar? Men
jag skulle kunna säga så här. Det är bra om en spelare blockar mycket skott. Men om syftet med en statistik är att se om huruvida man var värd att vinna matchen, alltså hur bra har man spelat och så vidare, då kan ju täckta skott nästan aldrig, eller aldrig så ska jag inte säga, men väldigt sällan vara en bra indikator, för den betyder ju också att man har varit i egen zon lite för mycket, att man har tvingats till att täcka ett skott. Sen om man bara tittar till exempel på försvarsspelet, alltså hur har vi agerat utan puck, för det gör man ju i matcher, det är ju inget konstigt att du spelar ju, hockey spelas ju med puck och spelas utan puck, och när man inte har puck så vill man ju skärma bort motståndarna så att de inte får farliga chanser, och får de farliga chanser eller överhuvudtaget när de tar avslut, då är ju en del i att minska faran kring eget mål, det är att täcka ett skott. Så att självfallet är ju det, man kan titta på täckta skott och se liksom att den här spelaren täcker mycket skott. Ja, han är duktig på det, men det kommer ju i förlängning kanske inte leda till att vi vinner så mycket matcher, för att ska vi vinna matcher, då ska vi hellre ha liksom situationer där motståndaren tvingas täcka puck, exempelvis.
Ja, alltså jag ser ingen anledning att titta på totalen. Liksom. Det, rimligtvis så är ju de sämsta matcherna för säsongen de matcherna man har blockat flest skott. För att man har fått spelat mest i egen zon, haft mest skott emot sig och således blockat mest skott.
Ja, precis.
Gör vi vår bästa match för säsongen kanske vi vinner skotten med 50 mot liksom 15. Och den matchen kommer vi inte ha många blockade skott. Så det... Om det finns med i den faktorn så tycker jag att jag hoppas framförallt att man tittar då på hur stor procentandel av motståndarnas skott har vi blockat. Även om jag fortfarande inte hade haft med den som någon indikator i min win factor så att säga. För det finns ju ingen liksom... Det finns ingen statistisk underlag för att det är liksom en viktig faktor i ja, det är en lik teckningsprocenten en ganska överdriven faktor. Liksom. Sen reagerade jag också på att han nämnde, jag vet inte om jag misstolkar honom kanske, men han nämnde mål framåt och mål bakåt. Och ja, det var ganska självklart, för det går ju, det är ju vad spelet går ut på, att göra mål framåt och släppa in lite bakåt, men hela syftet med att göra en statistisk analys är att titta bortom det uppenbara, vilket är mål framåt och mål bakåt. Att titta på, okej, hur många målchanser hade vi egentligen? Hade vi bara tur att vi stötte på en dålig målvakt idag? Eller hade vi otur som stötte på en svinbra målvakt för dagen, men hade egentligen 15 målchanser när vi strävar efter att ha 10? Det är ju hela syftet med analysen för min del. Liksom. Det är uppenbara i antal mål framåt och bakåt. Och han nämnde också att man gör någon form av analys efter 5 matcher och ser om man är nöjd med den perioden. Då kan det ju vara så att man ser att man gör 7 mål i en match som rinner iväg i slutet. Då kan ju den matchen sminka över de andra 4:s resultat ganska rejält. Så att man helhetsmässigt blir nöjd med de här 5 matcherna. Och det är därför många tittar på en statistik som, om man till exempel är inne på Hockeyallsvenskan och tittar på Corsi-statistiken där, så finns det ju något som heter Corsi Close bredvid. Och det är ju då Corsin som bara räknas när matchen är jämn, så att säga. Inte när man leder med 2-3 mål. Då är inte matchen close och då räknas inte Corsin in, för då är det liksom en annan typ av match som spelas. Så, ja. Men jag tycker, ja, det är väl bra att man gör någon form av analys, men det jag vet inte, den känns inte jättemodern sättet som KG beskrev den. Så jag vet inte hur mycket vikt jag lägger vid den. Men det är i alla fall bra att man tittar på vissa variabler som jag uppskattar.
Absolut, jag håller med. Det är positivt att man ändå åtminstone har det med som ett verktyg i alla fall på ett sätt. Sen får vi se. Eller får vi se, det vet vi inte. Men som du säger, utifrån hur han beskriver det så kan det vara vissa saker som kanske skulle behöva skruvas på där. Men som sagt, man vet ju inte hur stora vissa, alltså hur viktiga vissa saker är. Det beror ju helt på hur man viktar sånt där och så. Så att, ja.
Är vi mycket bättre nu än vi var i inledningen av säsongen?
Ja, vi är bättre, det är vi. Det är vi faktiskt. Eller ja, vi är nog faktiskt mycket bättre. Men det ska man nog ändå säga har ganska mycket att göra med att vi var väldigt svaga första 10 i 5 mot 5 i synnerhet.
Ja, i 5 mot 5, ja. Alltså då var ju ja, men liksom nedflyttningsnivå dåliga i spel 5 mot 5.
Ja, det var det.
Men då var ju vårt boxplay jättebra och PP jättebra och målspel jättebra. Efter det tycker jag väl med att vi har övergått till en ganska jämn medioker nivå. Att vi har spelat en 50-50 hockey. Där vi typ skjuter lika mycket framåt som bakåt. Lika mycket målchanser framåt som bakåt. Vi får väl ett lite större sannolikhet att vinna motståndaren i och med att vi har bättre målvakt. Har det visat sig än de flesta andra. Och skickligare spelare som får de här lägena. Så att då kommer vi vinna lite fler matcher än vi förlorar. Men det är inte rimlig prestationsnivå med den här spelartruppen, tycker jag. Så att vi strävar fortfarande över att bli minst ett par nivåer bättre än vad vi är idag.
Instämmer. Inget att tillägga.
Bra att vi avslutar som vänner idag igen då. Och inte blev osams någonsin.
Nej, precis.
Då tackar vi för oss då. Så får vi se. Vi spelar ju här mot... vi möter Almtuna på fredag.
Yes.
Och sen ska jag säga då att det går...
Det är hemmamatch.
Ja, exakt. Då ska Jakob Josefsson hyllas också. Så att då är det kul om folk dyker upp.
Verkligen.
Trist om han ska hyllas inför 4000 närmast sörjande. Sen på lördagen, då har vi ju en bortamatch mot Västerås. JK har arrangerat buss. En buss är redan full. De satsar på att fylla en till. Det kostar 145 spänn för medlemmar. Sen så köper man matchbiljetten på för en hundring. Så att om man köper bussbiljett så är man garanterad en biljett på borta stå också. Så att 245 spänn då för buss och matchbiljett dit. Det väntas bli runt 500-600 djurgårdare på plats. Så att det kan nog bli en ganska kul resa för dem som pallar tar sig dit. Så att vi uppmanar alla som inte har någonting planerat på lördagen att boka resa till Västerås och ta sig dit.
Yes.
Så kommer vi summera Almtuna-matchen, Västerås-matchen, troligtvis direkt efter dem. För då är det 3 dagar kvar till för möte Mora hemma. Så att, då är det rimligt kanske att vi gör en sittning efter Almtuna och Västerås.
Det låter som en plan.
Ja, tack för oss.
Tack för oss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.